Inslag 1.
Jag sitter här med Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstnämnden och kristdemokrat. Den 18 mars, då fattade du beslut om att avbryta all samplanering.
Ja, och det var ett beslut som vi såg ett behov av förhållandevis tidigt då och som kändes väldigt logiskt att ta. Det är ju så att vi har ju, och det har vi fortfarande ju, tusentals färdtjänstresor och sjukresor varje dag. Ofta resor som görs av personer som tillhör riskgrupper, och då för att dra vårt strå till stacken för att minska risken för smittspridning så var det väldigt rimligt att man inte skulle åka 2 eller 3 eller om taxin är stor nog 4 passagerare vid någon färdtjänst eller sjukresa. Så det blev då, och i och med att vi var måna om att fatta det beslutet fort, så fattade jag ett ordförandebeslut om det. Och det började gälla i princip i samma ögonblick som jag skrev på det pappret. Så det har gällt då i Region Stockholm från den 18 mars.
Och kommer att fortsätta gälla?
Ja, det är påskrivet för 3 månader. Och sen får vi ju se då hur läget ser ut om 3 månader. Men vi tog det för en förhållandevis lång period för att vi såg att det var ett sådant beslut som tills vidare under rådande pandemi kommer att behöva behållas.
Och färdtjänsten rent allmänt, den har gått ner under de senaste veckorna.
Ja, den har ju gått ner väldigt mycket. Det gäller både färdtjänst och sjukresor. När vi slår ihop färdtjänstresor och sjukresor med taxi i Region Stockholm i ett normalläge så handlar ju det om ungefär 11 000 taxiresor om dagen. Men de har generellt gått ner nu med mellan 55% och 60%. Och det öppnar ju då för andra påfrestningar och problem som vi måste hantera. Även om det just precis nu finns gott om bilar och jag har kunnat se det lilla jag har sett just i löpande flöden på sociala medier och så, att bilarna kommer i tid och man är nöjd med hur det fungerar som färdtjänst eller sjukreseresenär, så är det ju så att åkarna, de har ju budgeterat och resursat sig för att ha 11 000 resor om dagen. Nu har man någonstans mellan 5 och 6 000 resor om dagen. Och det innebär ju att på väldigt kort sikt så riskerar åkare att gå i konkurs. Och där vidtar vi ju då från färdtjänstnämndens sida de åtgärder vi känner att vi kan vidta. Redan förra veckan, den 26 mars för att vara exakt tror jag, så fattade då vår förvaltningschef på trafikförvaltningen ett beslut om ett tillfälligt stöd för specifikt rullstolstaxi, alltså våra specialfordon. De har ju i princip bara oss som kund, eller oss och andra offentliga verksamheter som kund. Och det är för att säkerställa att den kapaciteten ska finnas kvar. Och där måste man hålla 2 frågor i huvudet samtidigt. För dels är det ju så att även om resan har gått ner från att ha varit ungefär 3300 rullstolstaxiresor om dagen, så är vi nu nere på någonstans kring 1000-1200 resor om dagen. En väsentlig minskning. Men det är ju så att de resorna som genomförs, de är ju väsentliga. Det är resor som man behöver göra, och de måste kunna utföras även under den här pandemin. Så på kort sikt måste ju de här åkarna finnas kvar. Men från färdtjänstnämndens sida måste vi också tänka på lång sikt. För vi kommer ju att komma igenom den här pandemin, och då ser ju vi framför oss naturligtvis att vi kommer att återgå till ett normalläge med 11 000 resor per dag för hela vår färdtjänst och sjukreseverksamhet. Någonstans mellan 3300 och 3500 rullstolstaxiresor varje dag. Och då måste branschen finnas kvar. Vi kan inte börja från början och så att säga se verksamheter starta upp på nytt som rullstolstaxiverksamhet. Och då försöker vi på ett strukturerat sätt ge stöd för det här. Och det här var ju bråttom. Så vår förvaltningschef fick då för mars månad fattat beslut redan den 26 mars. Men nu veckan efter påsk, alltså det som blir i praktiken första eller andra veckan i april beroende på hur man räknar, kommer vi att ha en extra insats färdtjänstnämnd i Region Stockholm där vi kommer att besluta om en mer långsiktig lösning. Vi håller just nu när vi pratas vid på att formulera just hur det beslutet ska bli. Men det kommer med sannolikhet att ligga i linje med det som förvaltningschefen redan har beslutat. Det vill säga att våra rullstolstaxiåkerier, de får fakturera oss inte för resor utan för bibehållen kapacitet. Och det gör de utifrån ungefär hur de körde rullstolstaxi förra året vid den här tiden. Så vi har ett särskilt system för det, att man helt enkelt fakturerar oss för uteblivna resor för att behålla sin kapacitet. Både nu under coronapandemin men även efter när vi återgår till ett normalläge, oavsett nu när det blir.
Kan man tänka sig att även andra taxiförare får ersättning för det avbräck det innebär att färre åker färdtjänst?
Precis nu när vi pratas vid så har vi inga beslut under beredning för det. Men jag ska vara tydlig med att vi utesluter ingenting just nu. För vi får se hur allting utvecklas. I någon mån så utvecklas ju den här coronapandemin dag för dag, ja kanske timme för timme. Så vi utesluter ingenting, men vi började med att titta på det som så att säga var den del av taxibranschen som har enbart oss eller andra offentliga verksamheter som kund. Och som dessutom består av specialfordon som ju också är anpassade och så att säga framtagna för vår verksamhet.
Och en annan fråga när det gäller just smittspridning. Man kan ju tänka sig att man som förare är orolig för att bli smittad, också som passagerare, den typen av frågor. Hur tänker ni där?
Ja, vad vi har haft, och vi har ju och i synnerhet nu en daglig dialog med våra leverantörer. Just hur, ja, vad ställer vi för krav och förväntningar på hur man skyddar sig både mot smitta och skyddar andra från smitta som chaufför. Till exempel är man taxichaufför så är det ju oerhört viktigt nu att man precis som alla andra stannar hemma om man är sjuk och inte kör för att riskera att smitta ner någon eller göra någon annan orolig. Så det är en del i det hela. En konkret sak där utöver då att vi vet att våra leverantörer pratar väldigt mycket med sina förare om det här, och det är ju naturligt för förarna undrar ju också. Men en konkret sak är ju att vi rekommenderar då när man åker numera som ensam passagerare att man sitter i baksätet. Och det är också någonting som föraren frågar om. Och det är viktigt att ha med sig att det är just för att minimera risken för smittspridning. Sen är det ju så att vi har färdtjänstresenärer som inte kan åka i baksätet. Men då, så vitt jag förstår, då löser man det där och då. Det går ju att anpassa sätet. Men det är viktigt att veta om man skulle fundera över varför man får frågan. Man brukar ju alltid sitta i framsätet. Så är det just av smittspridningsskäl. Det är för samhällets bästa och med de bästa av föresatser. Men det är också en sån här konkret grej att om man kan, att man reser i baksätet nu under den här pandemiperioden.
Och när det gäller den allmänna kollektivtrafiken, vad kan man säga där?
Ja, även där så ser vi ju en nedgång av antalet resenärer, även om det ju finns en mängd olika människor som måste åka till jobbet när de är friska. För känner man sig sjuk ska man stanna hemma. Och det där har ju inneburit att kollektivtrafiken har fått anpassa sig på olika sätt. Dels för att ha en kapacitet, för även de som arbetar inom kollektivtrafiken kan ju bli sjukskrivna. Och där har vi ju sett det här om man åker buss, att man kliver på bak i bussen, att det finns särskilda råd kring att vi ska sitta utspridda i tågen och så. Jag åker själv när jag måste nu, för det är också en del i det här rådet att allmän kollektivtrafik, den ska så långt det är möjligt gå som vanligt, även om det ju finns anpassad trafik framförallt på bussidan, men så långt som möjligt ska den gå som vanligt. Men vi som reser med den allmänna kollektivtrafiken, vi ska göra det när vi verkligen behöver. Och jag har ju själv varit ute och rest rätt mycket när jag verkligen behövt nu de senaste veckorna. Och jag upplever ju, och jag har i alla fall personligen rest på nästan dygnets alla timmar, att det här fungerar ju. Mycket just för att färre människor reser. Men även när det gäller den allmänna kollektivtrafiken så kan vi ju se en rad olika påfrestningar som vi inte riktigt vet hur det kommer att utvecklas framöver. Men det viktiga är väl att vi alla gör precis så gott vi kan för att få det här fungera, och att vi som enskilda resenärer i den allmänna kollektivtrafiken följer de råd och anvisningar vi får och tänker på att vi ska resa med den allmänna kollektivtrafiken nu också när det är nödvändigt.
Och det var ju en period där det var lite trångt i SL-trafiken.
Ja, vi fick den sortens rapporter om att det var de första dagarna när det blev den här anpassade busstrafiken. Då blev det trångt på en del ställen. Men vår trafikförvaltning har jobbat enormt hårt med att komma till rätta med det där. Och så vitt jag vet, även om jag själv inte åker buss från just de delarna av länet. Jag bor långt utanför innerstan, men inte i de delar som så vitt jag förstod var värst drabbade den gången. Så har det blivit bättre. Men det var en missbedömning av liksom det första läget, just hur många skulle resa från de här stationerna. Man trodde från trafikförvaltningen att det skulle vara mycket färre, men det visade sig att det inte var det. Och då blev det beklagansvis då, turer som var alldeles för trånga. Men det har verkligen uppmärksammats, och jag då som utifrån mitt nämndansvar ju följer trafikförvaltningens väldigt intensiva arbete med det här, har i alla fall sett hur oerhört hårt man jobbar med att den anpassade trafiken måste ske för att bibehålla den kapacitet vi måste ha i den allmänna kollektivtrafiken, men den måste ske på absolut bästa sätt. Och det upplever jag att man verkligen gör allt man kan för att den ska göra.
Då tackar jag Fredrik Wallén, ordförande i Färdtjänstnämnden och kristdemokrat. Tack så jättemycket.
Tack så mycket. Ja.